Romarbrevet 8, vers 1-4. I Jesu namn. Så finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från synden och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Amen.
Amen. Så kul att få vara hos er här i centrum. Det har ju länge varit en dröm hos mig att få komma hit någon söndag. Men hittills har vi ju firat gudstjänst samma tid, så det har varit lite svårt. Men jättekul att få vara här. Så tack Jakob för inbjudan. Så kul. Jag heter Johanna Bodarö, är pastor i Västra Frölunda här ute, har varit det ett par år nu. Men jag bor i Valda i Kungsbacka kommun. Och ingen som vill jula åt henne. Men där bor jag tillsammans med mina två små pojkar, Eliam och Elias. De är snart 8 och 5 år. Och så är jag gift med min man Ola. Vi bor där i ett litet hus. Min man, han är polis. Och för några år sedan så jobbade han på ett ställe där han inte jobbar kvar just nu. Men han jobbade som utryckande polis och åkte på larm. Och så fick de ett larm om att det hade varit ett inbrott i en verkstad på ett ställe. Så de åkte dit, det hade varit på natten, de åkte dit på morgonen. Kom till den här verkstaden för att samla in lite bevis och se vad som hade hänt. Och säkra lite spår och sådär. Så var de färdiga med det, så satte de sig i bilen och skulle åka tillbaka till stationen och rapportera in det här. Men på vägen till stationen så möter de en bil där de ser att det sitter en kille i bilen. Och han sitter och nickar så här, håller på att somna i bilen. Så de, det ser inte bra ut. Så de vände om och körde efter den här bilen. Och när han ser att han är förföljd av polisen, då drar han. Och de efter. Och så kommer de efter ett tag till en kurva, en 90-graders kurva. Och där glider han ut lite i andra körfältet och lyckas krocka lite med en bil i motsatt körfält. Tappar kontrollen över bilen och båda de här bilarna glider upp i en trädgård vid sidan av vägen. Så polisen efter, in bakom. Och så går de fram där och de öppnar bilen. Och när de öppnar bilen och tar ut den här killen, då kommer mannen som äger huset som hör till trädgården. Kommer han ut ur sitt hus och ner och ser allt det här och utbrister: det är ju mina verktyg! Så den här killen var alltså tjuven som hade snott verktygen i den här mannens verkstad som nu han hade kraschat på i hans trädgård. Man blir lite så här: oj, vad hände? Här löste sig allt på en gång på ett helt orimligt och oväntat sätt. Lite så tänker jag när jag läser den här texten. Lite så uppfattar jag Paulus när han skriver flera av sina brev, men också Romarbrevet, att han är så där totalt förundrad. En del av er kanske har följt OS, haft den känslan redan idag. Vad gjorde Ebba? Vad ställde hon till med? Hur kunde hon vinna på det här sättet? Eller curlingdamerna? Ni kunde ju såg, om ni hade velat hade ni ju kunnat se det här idag. Mina församlingsmedlemmar fick ju sitta under tiden predikan var. Så det känns skönt nu att ändå ha någons uppmärksamhet när man predikar. Men den där känslan av att det är förundran, det är glädje. Man kan knappt förstå att det är sant. Vad har Gud ställt till med? Vad har Gud gjort? Vi läste, så finns ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Herre, vi tackar dig för den här dagen, Jesus. Vi tackar dig för att vi får fira gudstjänst den här dagen i glädje, i tacksamhet. Tack för att vi får se på vad du har gjort på korset, hur du har uppstått ur graven, hur du har gett oss den heliga ande som gåva, och vi får förundras över den här dagen, över vad du har gjort. Vad du har låtit oss få vara med om. Vad du har fört oss in i, Herre. Och jag ber om att den tacksamheten, den förundran idag ska få växa i mitt hjärta. Och i varje person som är med i den här gudstjänsten idag, Jesus. Att vi bara får öppnas, våra inre ögon får öppnas ännu mer. För vem du är och för vad du har gjort. Och för vad du kan göra mitt i vår vardag. Mitt i vårt liv, i vår församling. Och i det som är vårt vardagliga liv, Herre. Så kom, helige ande, kom och var med oss, rör vi våra hjärtan. Låt vår kärlek till dig få växa. Amen. Det som Paulus har gjort här då, han har förklarat innan Romarbrevet 8, så han liksom förklarat vad Jesus har gjort. Vad betyder det Jesus har gjort? Hur han har samlat en ny familj, hur det har blivit ett nytt folk av både judar och icke-judar som tillsammans får bli Guds tempel i den här världen. Får bära hans närvaro i den här världen. Och så kommer det till Romarbrevet 8 som Joel McKinnis har lärt mig. Att när det någonting står i mitten, då är det extra viktigt i de bibliska texterna. Och Romarbrevet 8 är ju precis mitten av Romarbrevet. Crescendot, liksom, höjdpunkten i det som Paulus har berättat. Det är det som ni kommer få läggas ut inför er de kommande veckorna här. Och det handlar om Jesus. Det handlar om Jesus. Hela tiden handlar det om Jesus. Och vad han har gjort på korset för oss. Men varför då? Varför behövde Jesus komma? Ja, men från början så skapar ju Gud allting väl i Eden en gång för länge sedan. Hur länge tvistade de lärde. Men Gud skapar världen och han skapar människan och det är gott. Han skapar det mycket gott. Det är kärlek, det är frid, det är harmoni, det är goda relationer, det är generositet, det är ljus, det är liv, det är allt i överflöd. Allt det goda som människan behövde. Och framförallt, människan får leva i relation till Gud. Han skapar henne till den relationen. Men också till andra, till skapelsen och till sig själv. Det är på riktigt, det är äkta, det är gott. Men så händer någonting. Någonting som i Bibeln beskrivs som ganska plötsligt. Människan äter av den här frukten som Gud hade sagt att hon inte fick äta ifrån. Vänder sig bort ifrån det som Gud hade sagt, det som var Guds bud. Och som i ett ögonblick så förändras allt. I ett ögonblick så slits allt isär. Allt det goda som Gud hade skapats går förlorat på ett sätt. Jag vet inte om du har varit med om det, men du vet ibland man råkar säga någonting. Så sa man någonting. Det går inte att ta tillbaka. Man sa någonting, som gjorde sönder någonting som aldrig går att ta tillbaka. I världshistorien en ganska liten handling sker som får väldigt stora konsekvenser. Jag tror vi alla har varit med om det. Vi känner den där, nu gick det inte bra. Och så är det här i någon form av liksom, makro. Det händer någonting som sliter sönder hela människans tillvaro i Eden. Allt det goda som Gud hade skapat. Och synden kommer in i världen. Det är dramatiskt. Och allt det vackra slits sönder. Allt det som Gud hade skapat i harmoni går sönder i ett ögonblick. Och någonting går sönder djupt i människan den där dagen. Jag har papper i fel ordning här. Men Gud ger inte upp, han lämnar inte människan där, eller hur? Redan tidigt så ger han ett löfte om att jag ska göra någonting åt det här. Så här kan det inte vara. Jag låter inte gå förlorat på det här sättet. Gud ger inte upp. Och han, så småningom så utväljer han Abraham. Du ska bli mitt folk. Du ska få många ättlingar. Det ser hopplöst ut, men Gud gör det. Och det här folket hamnar så småningom i Egypten. Där det blir plågor och andra hemskheter som barnen nu också då pratar om. Så vi får väl lämna det med så att ni föräldrar vet. Nej. Jag tror ni har hört, och många har hört om det förut. Men ett folk hamnar i Egypten i slaveri. De är slavar under Egyptens faraoer, århundrade efter århundrade. Det blev över 400 år i slaveriet. Generation på generation som växer upp i slaveri under slavok, under tyngd och under börda. Men så kommer en dag när Gud säger, nu är det slut med det här. Nu ska jag befria mitt folk. Och han kallar Mose, han får med sig Aaron och de går till farao. Och så börjar den här berättelsen om befrielsen från slaveriet. När Gud griper in, när Gud visar sin mäktiga hand. När Gud visar sina mäktiga gärningar. Och vi ser en berättelse utifrån slaveri. En definierande berättelse som Israels folk bär med sig än idag som sin definierande berättelse. Det är blod. Det är mörker, det är hemskheter, men det är också frihet. Folket får vandra genom vattnet och bli fria från slaveriet, fria från farao. Och de kommer ut i öknen och de får fira gudstjänst inför Gud. De är inte bara fria från någonting, de är fria till någonting. De blir befriade till Gud själv, att få fira gudstjänst, att få vara hans folk igen. De tillhör inte längre någon annan. Nu tillhör de honom helt och fullt igen. Och han ger dem tabernaklet, det här tältet. Där han flyttar in med sin egen närvaro. Gud i mitten av sitt folk. Gud mitt bland sitt folk. Han vandrar med dem. Och lite senare så får de ta emot lagen. Lagen som vi läste i våran text här i Romarbrevet, eller hur? Lagen får de ta emot. 10 Guds bud och alla de 618 bud som Gud ger till sitt folk. Och lagen, det de får ta emot där, det är gott. Det är gott, det är inget ont med det. Vi talar om syndens och dödens lag, men i grunden är inte lagen ond. Lagen är god som hjälper människan att förstå. Hur kan jag leva ett liv rättfärdigt inför Gud? Så det är gott, Gud visar. De andra folken visste ju inte vad deras gudar riktigt ville. Men Israels Gud är en god Gud. Vår Gud är en god Gud som talar, det här är gott i mina ögon. Han ger dem lagen. Men det hjälper inte. För det är hjärtat som har gått sönder. Det som var omöjligt för lagen, sa Romarbrevstexten. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen. Det hjälpte inte. För lagen kom inte åt hjärtat. Lagen var bokstäver, och jag tror ni vet själva. Vi vet så ofta hur vi borde göra, eller hur? Inte minst jag som heter Borde i efternamn. Men det hjälper liksom inte. Det hjälper inte alltid. Mina barn, de vet hur de borde göra, men de gör ändå inte så. Någonting behöver hända djupare. Och lagen gör ju också det där mer uppenbart. Att nu gör man inte längre bara fel, utan när man gör fel enligt lagen, då gör man ju också det man vet att Gud tycker är fel. Och då blir det någonstans ännu värre. Då dömer lagen mig för att jag förstår att jag gör uppror mot Gud när jag gör det här. Jag tänker det är skillnad på mina barn också när de råkar göra fel ibland. Det händer ju ändå. De gör fel utan att de riktigt hade tänkt det. Det blir knasigt för de är små. Men när de gör fel och jag vet att de gjorde fel, då blir ju min dom en annan, eller hur? Då är det någonting annat som har gått sönder. Något relationellt, något djupare. När man väljer att göra det som är fel fast man vet att det är fel. Men det är som att människan liksom blir fastlåst där i någon form av fängelsehåla. Jag har sett en bilden inför den här predikan. Att det är som att människan fastnar i en fuktig, kall, hemsk fängelsehåla. Man vill liksom komma därifrån för man vet att det borde inte vara så här. Det är inte det här. Det kan inte vara det här jag är skapad för. Min längtan, liksom, det jag ser framför mig är något annat, något vackrare. Men det går inte att ta sig ut. Jag har inte kraft i min egen människa, i mitt eget inre, att ta mig härifrån. Lagen var kraftlös till att ta tag i det som var grundproblematiken. Människan satt fast. Långt ifrån den frihet och kärlek, relation och glädje och liv som människan var skapad för en gång i Eden. Hon hade inget sätt att ta sig ut, hon var fastlåst, inspärrad. Men Gud ger inte upp. Och så börjar vi läsa profeterna som börjar tala om att någonting nytt ska hända. Någonting nytt ska ske. Jeremia 31 säger, jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska förlåta deras missgärning och deras synd ska jag inte mer komma ihåg. Och Hesekiel 36, jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska göra så att ni vandrar efter mina stadgar. Och Jesaja 61, han har sänt mig att förkunna frihet för de fångna och ge dem glädjens olja istället för sorg. För Gud hade en väg. Han hade en väg för oss ut ur fängelsehålan, ur syndens och dödens lag. Han sände sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. För så mycket älskar Gud världen. Så älskar Gud världen. Den som hade vänt sig bort från honom. Så mycket älskar våran Gud världen. Så mycket älskar han dig och mig. Och dina grannar och arbetskamrater. Dina pluggkompisar. Din familj. Så att han sände sin enfödde son. Och han sänder, säger Romarbrevstexten, så honom som ett syndoffer. Och i hans kropp fördömde Gud synden. Synden behandlas här i Romarbrevet som en verklig makt. Nästan som personifierad. Nästan som en egen person. Den regerar, den förslavar och den dödar. Men på korset så läggs syndens skuld på Kristus. Syndens konsekvens, död och dom verkställs i hans kropp. Domen träffar synden där den har samlats i den korsfäste. Och det är det vi brukar kalla för ställföreträdande försoning. Att Jesus dör istället för oss. Att han tar domen. Korset är en segerhandling. På korset så besegrar Gud synd och död och ondska. För domen uttalas och straffet verkställs. Och vad händer då när man i en rättegång har haft en rättegång och man har kommit fram till att ja, han är skyldig. Och domen faller och straffet verkställs. Case closed. Då är ju fallet stängt. Då finns det inget mer. Det finns ingen som kan ta upp det igen. För det är redan färdigt. Det är redan över. Det är redan verkställt. Det är redan gjort. Jesus gjorde det för dig och mig. I hans kropp fördömdes synden. Så att du och jag kan bli fria. En makt som är dömd och vars dom är verkställd har förlorat sin rätt att kräva någonting. Den kan inte längre kräva någonting av dig längre. Vilket betyder att du och jag och hela mänskligheten är välkomna ut ur den där fängelsehålan. Halleluja! Du och jag är välkomna ut ur den där fängelsehålan. Får vi lite jubel i lokalen? Vi får komma ut, vi är välkomna ut. Vi sitter där och någonstans dörrarna öppnas. Jag tänker som det som i Apostlagärningarna 16 är det, när Paulus och Sila sitter i fängelse och plötsligt så bara öppnas dörrarna och bojorna faller av. Ett mirakel har skett och de kan kliva ut. Gud öppnar dörrarna på samma sätt. Tänker det är en profetisk bild för vad som händer i korset. Att dörrarna öppnas och du och jag är välkomna ut. Du och jag är välkomna ut ur den här mörka fängelsehålan. Vi var inte skapta för den. Du var inte skapad för den. Du var skapad för att komma ut i ljuset. Du var skapad för att komma ut i den fantastiska miljön som Gud har skapat. få känna liksom den här ljumma vårbrisen som vi längtar efter. Och känna solens strålar värma din kind. Få känna hur bördan faller av. Du är fri. Du är fri. Du är frikänd. Du har inte domen hängande över dig längre. Du är frikänd på grund av vad Jesus har gjort. Jag skrev, det är dags att plocka upp tamburinen. Man får ju lite sådana liksom gospel. Så här. Ja, och de gjorde väl det också efter när de hade kommit ut ur Egypten. När de hade gått genom havet, kom över på andra sidan och firade gudstjänst. Och tog Miriam och gänget upp sina tamburiner och firade. Det är seger. Gud har vunnit seger för oss. Han har besegrat synd och död och ondska. Något som vi inte kunde göra i oss själva, det har Gud gjort, säger Paulus i Romarbrevet. En ny tid börjar. Någonting nytt har börjat. Någonting nytt har börjat. Ibland tror jag att det är som att vi i den kristna kyrkan, vi tänker att bara vi tar oss ut ur fängelsehålan, ut därifrån, så är det bra. Men det är ju inte därför, eller hur? Det är inte därför Gud har tagit oss ut därifrån. Det är ju där det börjar. När vi kommer till tro på Jesus och vi tar emot honom, tar emot hans förlåtelse, så får vi bli döpta, gå igenom vattnet. Och när vi kommer upp på andra sidan, då börjar livet. Det där är ju början, att lämna det gamla, komma upp ur vattnet och någonting nytt börjar. Att få ta av sig de där kläderna som man satt i fängelsehålan, de där fuktiga, smutsiga kläderna, få nya vackra kläder. Få leva tillsammans med Gud. Få leva i den glädje, i den frid, i den kärlek, i den relation, i den kontakt med Gud som han har skapat oss till. I den helige ande. En ny tid börjar, och inte vilken som helst, utan livets andes tid. I livets andes lag. Nu är det någonting nytt. Det som vi läste om profetierna i Gamla testamentet. Nu får lagen skrivas i våra hjärtan. Den helige ande. Kraften som kunde uppväcka Kristus från de döda. Som uppväcker oss ifrån de döda. Verkar i våra liv med sin kraft. Och han kan göra vad som helst. Han förvandlar och han förnyar. Han renar och han utrustar. Och han sänder oss ut i en värld att göra skillnad och låta hans rike få bryta fram på plats efter plats, i liv efter liv. Men det som också är så fantastiskt i det här, jag vill bara skicka med det också, det är att det är Guds frälsningsberättelse. Det är hans initiativ. Jag tror ni har märkt det. Det är hela tiden på hans initiativ. Och ibland så tänker vi att Gud har öppnat en dörr så att vi kan få komma till honom. Och det är ju sant. Men när jag läser Bibeln så ser jag ännu mer av hur det handlar om att Gud kan komma till oss. Han öppnar en väg för att kunna komma till oss och nå fram till oss. Så kommer han till oss med sin helige ande, som jag inte ska sno för mycket av nästa veckas predikan, men ändå. Det är det som är hela grejen. Han befriar oss, för oss ut i frihet, fyller oss med sin helige ande. Som förvandlar, förnyar, som läker våra sår, som förlåter våra synder, lägger av det gamla. Här ryker ondska, förtal, bitterhet, omoral, allt det här får vi lägga av oss i den helige andes kraft. Och här växer tålamod, glädje, frid, kärlek, ni vet, andens gåvor. Vi bad om dem förut, jag borde skrivit upp alla, för jag kommer inte ihåg dem när jag är här nu. Och inte för att vi har tagit oss i kragen, inte för att vi har gjort oss, har kommit till en punkt där vi klarar av det. Utan för att livets andeslag skrivs i våra hjärtan, för att han skriver sin lag i våra hjärtan. Jag tänker det här för de första kristna, jag tänker för det här för oss idag, det är glädje och jubel. Vi får se på det här, den här berättelsen, det får vara våran berättelse. Och jublet får stiga. Tänk vad Gud har gjort. I förundran. I glädje. I tacksamhet. För vi tar emot det här. Och kliva in i allt det som han har för oss. I allt det som han har för dig. Och jag tänker att vi ska be. Så du får jättegärna ställa dig upp. Så ska vi be tillsammans. För jag vet inte vad du är idag när du kommer till den här gudstjänsten. Jag vet inte vad du bär med dig, vad din känsla inför det, inför den här berättelsen, vad du ställer dig i den berättelsen. Kanske är du kvar i den där fängelsehålan. Kanske känner du igen dig i den bilden att du har liksom inte kommit därifrån. Du känner dig dömd. Känner dig fördömd. Men du är befriad. Jesus har gett sitt liv för dig. Jesus har gett sitt liv för dig. Han har uppstått ur graven för din skull. För att du ska få vara fri. För att du ska få leva det där livet som han från början hade planerat och tänkt i sin kärlek. Hade tänkt för dig. Idag kan du få kliva ut därifrån. Idag kan du kliva ut där. Kan du få säga ditt ja till Jesus. Kanske för första gången. Eller kanske för tionde gången. Kanske var det länge sedan du sa nej. Och du kanske har hamnat där igen. Du behöver kliva ut ifrån det där trånga, det där mörka, det där tunga. Och kliva ut i friheten. Säga Jesus, hjälp mig, här är jag. Så tar han din hand och leder dig ut i den friheten. Om du är här idag och det är din berättelse, så ta emot det. Det kommer finnas chans till förbön sen här också. Gå till någon av förbönarna och säg att jag behöver komma ut därifrån. Jag har sagt mitt ja idag till Jesus att han ska få leda mig ut därifrån. Men du kanske också är här idag som har upplevt att du har lämnat kvar någonting där. Du kanske har tagit dig ut, men du vet att det finns saker där inne. Du är liksom utdragen på något vis. Det finns saker i ditt liv som är kvar där inne. Som du känner, här är det fortfarande en dom över de här grejerna. Jag skäms över det här. Jag liksom gömmer det här för Gud, för andra. Vet du, idag alltså, det finns ingen dom kvar. Det finns ingen fördömelse över det heller. Låta, våga, ta med dig det ut i ljuset. Och låt Jesus få förvandla det. Han vill det. Och han har, jag lovar dig, han har kraft och makt att förvandla det. Ditt liv är inte ett liv i skam. Du ska få leva ett liv i ljuset, i kärlek, i frid. Så är det du idag, så ta det till dig också. Att ta med dig allt det där ut. Sen tror jag också när jag har bett inför den här gudstjänsten att du finns här du är ju utanför. Du har tagit dig ut ur fängelsehålan. Jesus har lett dig utifrån den. Men det var länge sedan du upplevde att du fick känna den där ron. Att du fick känna hur de där strålarna fick möta ditt ansikte. Det är inte alltid lätt där ute heller. Livet är inte enkelt. Men Jesus är där. Han är med dig. Och jag tror att han idag bara skulle vilja låta liksom molnen få skingras. Och låta de här strålarna få stråla ner över dig. Att du bara får känna att han är här. Att han är hos dig. Så vi ska ta en stund. Marie-Louise kommer komma upp här också. Och så bara tar vi en stund i bön. Och om du känner dig träffad av någonting jag delar nu. Eller någonting som vi delar här efter det. Så bara ta det med Gud. Kom till Jesus med dig. Han är här och han vill möta dig i det. Så vi bara ber om att kom heligande. Kom heligande. Kom du som känner våra hjärtan. Som vet precis hur vi har det idag. Kom och rör vi oss. Tala till oss. Möt oss Gud. Vi behöver dig. Vi tackar dig Herre.